Jag lägger ut snuset.
Ja.
Och kör.
Kör.
Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Som du vet, Johanna Frändén, så var det där Johannes vers 15. Eller som han heter på engelska, John. Apropå det så är det ju landslagssamling här i Sverige. Det är det som upptar mina dagar.
Mm.
Och det har ju kommit att handla en del om John och vänskap och kärlek. Ingen kärlek är större än den som ger sitt liv för sina vänner.
Nej, jag kan börja med att instämma i det. Fint att det fanns ett bibelcitat om just den kärleken.
Mm, precis. Det är ju det som det har snackats om i alla fall på vägen in i landslagssamlingen. Uppgifterna från fotbollskanalen om att Victor Nilsson Lindelöfs personliga skäl till att inte vara här. En del av det ska då vara att han är sur över att John Guidetti, hans bestis och hans bro, inte är uttagen i landslaget. Jag vet inte hur det från din kontinentalfranska horisont har tagits emot.
Nej, det har väl inte kanske varit det absolut största samtalsämnet här nere. Men jag har ju tänkt mycket på det i alla fall. Och jag blev lite så här bekymrad över att utgångsläget är på något sätt att är det så här så är det för jävligt. Så här kan det ju inte vara. Och så gick ju Jan Andersson mycket riktigt ut att och dementerade det här. Själv tyckte jag att det hade varit lite ovanligt och ganska för fint faktiskt om den här typen av liksom överordnad vänskapslojalitet hade fått ta sig in hela vägen och göra en landslagsbojkott möjlig. Hur många fotbollsspelare har tagit en kula för en lagkamrat? Så vi har ju pratat och vidrört ämnet många gånger, det här med vad som är liksom... Alltså, kan man ha några vänner inom fotbollen och hur ensamt är det och alla konkurrerar och sådär. Det här hade väl varit en fantastisk motvikt till hela den biten. Jag hade varit roligt om Jan Andersson hade gått ut och sagt att ja, så här ligger det till. Vi har liksom en här som inte kommer om inte hans bästis får komma och det respekterar jag. Det tycker jag hade varit lite roligare uttalande.
Ja, det hade varit en uppgradering av vänskapens betydelse, får man ju säga.
Mm.
Det som hände var ju, det var ju väldigt slående och det blir ju lite så halvelakt när man då är på den här presskonferensen och omöjligt kan låta bli att dra paralleller till hur hade det här, en sån här affär då, eller uppgifter eller spekulationer som det kallas från en slags håll, då, hanterats för, låt säga, 5 år sedan.
Mm.
Då hade ju så att säga båten skakat betydligt mer. Då hade det från Erik Hamréns sida hetat att för mig det handlar om respekt. I betydelsen att journalister, media respekterar inte spelarna och förbundskaptenen som ens skriver om den här sortens saker.
Ja, just det.
Nu pratade Jan Andersson om en annan sorts respekt, att han har full respekt för Victor Nilsson Lindelöfs beslut och för Victor Nilsson Lindelöfs önskan om att det här skulle stanna dem emellan och bara kommuniceras ut som något som handlade om personliga skäl som de skrev som dem.
Mm. En annan reflektion jag gjorde var att när Jan Andersson dementerade det här, vilket han ju självklart gjorde, det förstod jag att han skulle göra oavsett om det finns någon sanning i det eller inte, så blir det som att, aha, men nu kom sanningen ut, så fotbollskanalen, som det var i det här fallet, var fel ute. Det där tycker jag man ser mer och mer. Jag tror att det handlar om en ganska grundläggande brist i förståelsen för vad som är journalistik och vad som är sanning. Alltså, och jag tror att om man skulle rada upp hur många gånger till exempel Lars Lagerbäck, men säkert Erik Hamrén också, har suttit och i alla fall slirat lite på sanningen på en presskonferens när det var frågor om konflikter. Vi har ju den klassiska nothing happened really och så vidare. Så hade det blivit en ganska så lång lista eftersom det ingår i arbetsbeskrivningen på något sätt. Alltså det är inte så att en dementi är inte per definition att berätta vad som är sant. Det är att förmedla den bilden som landslaget och förbundet vill få ut av en händelse. Och den kan ganska så ofta strida mot vad som exakt är helt och hållet sant. Men det här noterade jag att en hel del inte riktigt förstår eller inte verkar köpa. Det tycker jag är pyttelite problematiskt faktiskt. Så jag vet ju inte mer än någon annan om var uppgifterna kommer ifrån och hur säkra de är och så. Men man kan inte man ser ofta det här. Här berättar Zlatan sanningen om, och så är det något som hänt och han går ut och kanske när han skrev sin bok eller när han har liksom kommit tillbaka och berättat om sin, det är ju alltid så här, det här är hans version, det är så vi borde se. Det här är Jan Anderssons version av det som hänt. Sant eller falskt?
Ja, absolut. Och det finns ju, alltså det är så många saker som man måste förstå, så många lager i det här, att hur behandlar man det här journalistiskt, låt säga från vår sida. Men Fotbollskanalen har sina uppgifter som de såklart tror på. Olof Lund är inte heller vem som helst. Nej. Han är en respekterad ansedd journalist.
Exakt.
Med ett oerhört så brett nätverk och stora kontaktytor och sådär. Däremot från vår sida då, som ett annan tidning, annat media, så vi har ju inte de uppgifterna. Vi kan inte riktigt fullt ut bedöma värdet av det.
Nej.
Alltså får vi skriva om hur hanterade förbundet det här, vad är deras bild, och konstatera att alltså alldeles oavsett om uppgifterna som Fotbollskanalen har eller inte är korrekta, så hanterade Jan Andersson det på ett alldeles lysande sätt, liksom 100% bra.
Ja.
Också är det att han säger, vilket då inte hade sagts för 5 år sedan, att journalister har sitt jobb och kallar det då spekulationer. Och det är väl bra att det pratas om det här landslaget. Det är ett oerhört populärt landslag med så många intresserade av. Det kommer alltid tyckas, tänkas och skrivas om det.
Just det.
Men vi förhåller oss till det som vi gör, det som är konkret och det som är vår verklighet. Att det finns en rågång däremellan, och det är det enda sättet som man kan bedriva en vettig verksamhet på.
Ja, men också, jag tycker också att man borde ändå göra den lilla tankeövningen och sätta sig i Janne Anderssons skor här och fundera på om det nu hade varit sant vad man hade sagt på en presskonferens. Det är klart man kan inte öppna den boxen liksom, eller den asken, och säga så här, ja nej, det här var en kompis grej. Utan det är klart att man får säga att det beror på något annat. Sen, jag tänker inte liksom på något sätt gå in och säga vem som hade rätt och fel här. Men jag kommer ihåg till exempel, det där har jag råkat ut för själv. Och det kan ju vara en mer eller mindre stark motpart. Jag vet att när jag jobbade i Barcelona det året, när den säsongen när Zlatan var där, så hade jag uppgifter om att han, som vi skrev, eller som jag skrev om, att han hade fått ganska så dryga böter av klubben. Han kom tillbaka efter juluppehållet. Han hade åkt snöskoter och fått, det syntes ju liksom, han hade fått en märken i ansiktet av kölden. Och det där var ju lite omskrivet, och var kommer märken ifrån? Och så skrev svenska media att han hade åkt snöskoter. Jag tror att han kanske lade upp någon bild också på när han var i, vad det var, Åre eller Riksgränsen, minns inte riktigt. Och sen så fick jag så här, från tre håll liksom höra att de hade bötfällt honom ganska så rejält. Och det var liksom inget snack om saken. Mm. Att det stämde. Och varför då? Jo, för att du får, för en klubb som Barcelona så är det att jämställa med att åka motorcykel kanske. Eller åka alpint eller så. Man får inte det liksom enligt kontrakten. Skitsamma. Och då skrev jag om det. Och det är klart att Barcelona gick ut och dementerade det. Och jag menar, så funkar det ju. Det är klart, det var ju deras intresse att låtsas som att det inte hade hänt. Det betyder inte att saker och ting inte är sanna. Inte alltid i alla fall.
Nej, sanningen är ju inte en åsikt, väl?
Nej, exakt.
Någonstans. Så det, jag tänker lite, om man ska se på kommunikationssidan då, med Jan Andersson hatten på sig, så det finns det där engelska begreppet om deniability, som är ju alltid nyttigt att ge någon som ska kommunicera ut något, alltså ge dem möjligheten att förneka eller dementera och ändå inte ljuga på något sätt.
Det kanske är
så, vi vet ju inte, vi har ingen jäkla aning än.
En annan grej som är lite intressant tycker jag, och jag har tänkt på det tidigare, i styrkeförhållandet, eller om man ska säga, i den här vänskapen. Vi vet i alla fall att John Guidetti och Victor Lindelöf Nilsson är... Sa jag rätt ordning nu? Fan att jag alltid ska drabbas av Tourette. Ja.
Victor Nilsson Lindelöf. Guidetti John.
Ja, exakt. Att de är vänner sen... Eller liksom best friends for life, som du säger. Bara för att du sa Guidetti John så ska jag vill läsa upp hela hans döpnamn.
Mm.
John Alberto Fernando Andres Luigi Olof Guidetti.
Det är Olof som gör lite konst, eller?
Ja, någonstans kanske. Ja, det är inte, man skojar inte bort de sex tilltalsnamnen.
Vad var det man sa om Monica Zetterlund, att hon var som en...
Lingonris i en cocktail.
Ja, exakt så. Mm. Precis, det är Olof som är lingonriset.
Ja, det är det lite grann här. Hur som helst, nej men att de är väldigt goda vänner och att det kom en brytpunkt. Alltså också när det här med sociala medier och så slog igenom. Och framförallt när de var som mest aktiva och det var bilder hit och dit. När de träffades väldigt mycket i par med sina respektive flickvänner. Och som blev jättekompisar, och det vet ni nu. Sanna Dahlström och Maja Nilsson har ju en podd ihop. Jag vet inte om den finns längre, men de har i alla fall en väldigt så snabbt spirande WAG-vänskap som har varit väldigt fin att följa. Skitsamma, det är ändå intressant att John Guidetti har liksom i nästan, ja, i 10 år är det ju nu, har ju han varit the talk of the town inom svensk fotboll. Han slog igenom som jätteung, han var liksom bara, han var inte ens 20 när han arrangerade egna presskonferenser bara för att briefa lite om läget och så vidare.
Han var ju en barnstjärna, han pratade om att fotboll kunde rädda världen och då var han typ sådär 11 år eller någonting.
Ja men precis. Och sommar pratade som väldigt ung och sådär. Ja, det var, han var ju, precis. Och han har ju verkligen också, tycker jag, alla... Han har alla liksom personlighetsdrag för att verkligen leva upp till det här. Och ja, men någonstans där 2015 då, när Sverige vann där U21-guldet i Portugal, så var ju på något sätt, då hade ju Victor kommit in i laget som reserv och så gjorde han ju en fantastisk turnering. Men det var ju John Guidettis turnering, det var hans landslag, det var honom det skrevs sånger om och så vidare. Och sen så har ju verkligen pendeln svängt där. Alltså han har fryst fast på diverse bänkar runt om i La Liga. Victor har gjort den helt motsatta resan och blivit en världsback i Manchester United, och någonstans så har de ju verkligen bytt plats med varandra, och det jag tycker är lite intressant ur det perspektivet att tänka på vad som händer med en vänskap och med styrkeförhållandena och med vad man har för plats helt enkelt hos varandra och i offentligheten.
Ja, det var inte lätt för mig när du blev den stora journaliststjärnan, om man säger så.
När jag har mig på spåret och sådär.
Ja, nej, det kändes ju illa.
Ja, exakt. Precis, så att vi vet ju exakt vad det här handlar om. Det började med att jag skrev så här bundra brev till dig när jag gick på Journalisthögskolan. Och här sitter vi nu. Jag poddar liksom lite för att göra en insats med någonting annat. För att du också ska få lite, få synas lite grann, Simon.
Ja, det gläder mig. Mm. Det finns ju också, för så är det ju såklart. Alltså, John Guidetti blev en sådär... ligacupspelare med Manchester City, om man ska hårdra det, och Victor Nilsson Lindelöf en startspelare och nyckelspelare i Manchester United. Den skillnaden där är stor, såklart. Och ja, det är väl sådär lite we hate it when our friends become successful, men jag känner inför John, så det blir också det lätt det där sättet att prata om att så länge som John Guidetti fortfarande var den stora stora stjärnan, så han är ju klart att han är en stor stjärna, han är proffs i La Liga och så, och trots att landslagsman i någon form. Men det är som att i den allmänna opinionen så hamnar man också lite grann i att man John Guidetti var omtyckt och gillad så länge som det gick väldigt bra, så länge som det fanns ett löfte som man levde upp till. Och sen helt plötsligt så tycker många att men nu är det lite pinsamt och lite, han är inte häftig längre. Och
det är bara snack.
Han säger det. Mm. Ja, och jag köper ju inte riktigt det. Så jag kan klart kan förstå att det finns ett, något som skaver i ett hatten man har på sig. Och vad man då att leveranser måste leva upp till det och så. Men någonstans så tycker jag att fortfarande att 99% av hela konceptet John Guidetti är fortfarande oerhört välgörande. Mm. Han är fortfarande en verserad, intelligent, spännande, udda fågel i fotbollsvärlden som jag är jätteglad att han finns.
Ja,
och det är inte alls avhängigt om han spelar i Djursholm eller om han spelar i Manchester City på något sätt.
Nej, jag håller helt med. Men däremot är det intressant. Alltså, ur det perspektivet hade det varit helt fantastiskt om Victor Nilsson Lindelöf på något sätt tackade nej då till landslaget för att hans kompis inte fick vara med längre. Nu passar det tydligen inte längre, men jag lite så att han har varit ett stöd för mig så länge så att nu är det min tur att göra vad jag kan för John. Jag har full respekt för folk som tycker att det är helt uppåt väggarna, och det måste man ju säga. Och det är klart att inte en landslagsuttagning kan funka så, och kanske inte en landslagsbojkott heller. Och det var ju säkerligen inte hela sanningen i alla fall. Men det hade varit något väldigt, väldigt speciellt. Och alltså, om man ser på deras gemensamma saga så tyckte jag att det hade varit också ur ett liksom, lite större perspektiv ganska så gulligt lojalitetsprov.
Ja, man kan väl tänka sig det på klubbnivå om inte annat, att det är en sån där slags Milan-övergång att ja, ni får värva mig, men då vill jag att min mycket, mycket sämre storebror också får ett kontrakt. Ungefär så.
Ja, och så kastar vi in Maxwell också i affären och så vidare.
Just det, så tar vi det därifrån. Det hade varit något. Vi kommer väl inte undan det, va? Den här veckan heller, eller gör vi det? Kan vi liksom välja bort och prata om det där som vi nästan alltid pratar om? Alltså det här med Cristianos kuk.
Nej, den är ju tyvärr närvarande, inte på alltid så mycket liksom lustiga och komiska sätt längre, men vi har väl, det är väl svårt att runda den kanske just nu.
Ja, man hamnar ju där. Ni är alla bekanta säkert med det som hänt sen senast, det tudelade då att å ena sidan har Cristiano Ronaldo visat hela sin magiska fotbollskonst när han då tog upp hela Juventus på axlarna och sprang rakt över Atletico Madrid, gjorde hattrick och tog dem till kvartsfinal i Champions League. En sån där totalt besjälad, besatt fotbollskväll där man ser att en spelare bara inte är färdig förrän han har tagit hela vägen.
Och han gör mål! Och nu är det inte tyst längre! 3-0 Juventus! 3-0 Ronaldo!
Och sen avslutar han då kvällen med att göra någon form av samlagsrörelser med liksom den metaforiska betydelsen såklart att...
Åh, en gång titta. Till. Kan du inte säga det ordet en gång till?
Vilket av dem?
Säg det bara.
Samlagsrörelser?
Åh! Oh.
Ja. Svenskans finaste ord.
Jag hade inte hört den beskrivningen riktigt tidigare.
Sen högstadiet.
Det vi brukar kalla en obscen gest inom fotbollsjournalistiken.
Just det. Det är eufemismen. Ja, men betydelsen såklart att titta Atletico Madrid, titta Cholo Simeone. Jag knullade er. Och det tyckte han var lämpligt. Mot bakgrunden då såklart att Cholo Simeone också under matchen i Madrid tog sig för sina genitalier i någon sån där latinsk gest som handlar om manlighet och så vidare.
Ja, precis. Men, om jag bara får nyansera lite, mer kanske än att jag knullade det som du skrev, så kanske man menar att vi har pungkulor, vilket ju är ett sätt på de flesta latinska språk att uttrycka att man är bra eller med eller stark och så vidare.
Ja, glidningen finns väl där, men Simeones gest betyder definitivt det, utan någon som helst tvekan. Ronaldos är ju lite mer utåtagerande, så att säga.
Kolla min kuk är det ju lite mer när han gör det.
Ja, precis.
Alla försöker glömma den, Ronaldo. Hela jävla Europa försöker ju bara, journalist-Europa försöker ju sopa detta under mattan. Märker du inte det? Du behöver ju inte, så att säga, ge oss ännu ett skäl att tänka på den.
Nej, verkligen så. Och det är väl någon sorts, alltså om själva matchen och insatsen där är det totala beviset på någon form av positivt psykopatskap Han gör ju det som inte ska gå liksom, och är, som jag sa, helt, helt besatt, helt galen i sin konst. Och sen så kommer då den här andra sidan av, alltså du är ju per definitionen en oerhört, oerhört märklig sjuk människa med, mot bakgrunden med våldtäktsanklagelserna, att tycka att det är just då, där och då, den lämpligaste gesten att återigen dra fokus till till sina könsdelar.
Mm.
Och ja, vi har pratat väldigt mycket om våldtäktsanklagelserna. Vi har förklarat varför de är värda att ta på så oerhört stort allvar, och också varit ganska konkreta kring hur, ja, hela bakgrunden med Football League, som är dokument, och med hans eget vittnesmål som han har dementerat utan att på något sätt försöka ta det till rätten och ta det den vägen. Det som är, eller du kanske kan dra lite mer, vad har egentligen hänt sen sist? Alltså vad befinner sig hela våldtäkts Mallorca-historien just nu?
Alltså den befinner sig ju i någon sorts rättsligt limbo, eftersom hennes stämningsansökan då mot Ronaldo inte, alltså helt rent fysiskt inte hittar fram, för att enligt den här lagen att man ska kunna bli delgiven då, being served som det heter, som ni har säkert sett i amerikanska komedier och så vidare, att man måste lämna över en, rent fysiskt se till att personen i fråga får ta del av den här stämningsansökan, som det är i hennes fall, har ju inte lyckats, eftersom ingen har varit behjälplig för att få tag på Ronaldo. Alltså inte, ja, inte klubben, inte han själv då, inte hans försvarare. Faktum är att de har till och med, det är väl till och med så att den som försvarar honom, som också då kan bli delgiven eller i alla fall hjälpa till i det här, det är oklart vem det är exakt, man vet vilken firma det är, men det är så att när ESPN var det väl som försökte komma in till och åkte dit och så blev de utkörda och sa att nej, de kan inte ens berätta vem det är då, så känsligt är ämnet, för att de inte ska få möjlighet att lämna över stämningsansökan, och då kan ingenting hända. Och nu har de ansökt om respit, och det var 120 dagar som det där måste ske på eller vad det var, och det har de inte lyckats med. Men det är ju ett, alltså det är en sån enorm apparat kring Ronaldo där alla hjälper honom eller försvårar det lagliga eller det juridiska arbetet. Där det var ju någon som uttalade sig och sa att i Turin så behandlar man ju de här fotbollsstjärnorna som kungligheter. Det går inte, och det här är det ultimata beviset på vad det innebär att ha väldigt mycket makt i samhället. Vilket jag tyckte var en ganska träffande beskrivning. Det är alltså, Cristiano Ronaldo omger sig med så många människor att han rent fysiskt kan hålla den här typen av stämningsansökan då stången, eller man ska säga.
Mm.
Vilket är fruktansvärt problematiskt, och borde ju vara någonting vi pratar om väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det sägs ju inte ett pip om detta i italienska medier, och väldigt lite i spanska också. Så att det blir ju som vanligt då jänkarna som får försöka med sin,
rädda världen.
Ja, med sin liksom lite mer pragmatiska syn på fotbollen, där man inte ser liksom the soccer player som några kungligheter, som får förklara och reda ut vansinnet kring den här delen av härvan.
Ja, och det, alltså man ställs ju inför en viss sorts problem. Jag skrev ju om den här matchen med känslan att det går inte att skriva om, det går inte att skriva om matchen utan att skriva om Cristiano Ronaldos orörda Hercules bragd i den. Det går inte att skriva om Cristiano Ronaldo utan att tala om att jag faktiskt har svårt att se på honom nu för tiden mot bakgrund av våldtäktsanklagelserna. Och det går inte heller att se honom utan att lyfta frågan om fotbollsvärldens då väldigt färska parallell till den som kulturvärlden har då brottats med väldigt, väldigt länge, men som också aktualiserats nu med Michael Jackson och R. Kelly-dokumentärerna. Det vill säga, går det att hålla isär konstverk och konstnär? Alltså om konstnären är ett svin men konsten är fantastisk, kan man fortfarande då titta på konsten eller konsumera konsten och så vidare.
Mm.
Och det är ju någonstans, alltså, min grundhållning, och det är väl en, på väldigt många sätt en vedertagna grundhållning, att ja, men det måste man kunna. Du kan inte liksom göra en, sitta med någon sorts tumstock och mäta den etiska halten hos varje kompositör eller konstnär eller musiker eller vad det kan vara. För att konsten kan vara helt fantastisk ändå, och den har sitt eget värde. Det jag tänker som gör Ronaldo-fallet speciellt och ännu mer liksom besvärligt i det, är ju att vi är ju en del, det vi konsumerar är ju själva konceptionen av konstverket. Vi, jag menar Michael Jackson, om jag hör honom på radion, så är det någonting som han har gjort i en studio för väldigt länge sedan. Det hade kanske varit annorlunda att gå på en konsert med Michael Jackson, med saker vi vet idag. Men det jag ser Ronaldo i realtid. Ja. Liksom jag betalar min biljett och sitter där och tittar när han lyfts upp som världens största fotbollshjälte.
Det är exakt det handlar om. Jag tycker nästan den frågan är lite felställd faktiskt i det här fallet. För det jämförbara hade ju varit så här, är det oetiskt att sitta och YouTubea gamla Ronaldo-klipp när vi vet, säg att han skulle fällas då för våldtäkt. Det är ju det enda jämförbara med, kan man lyssna på Michael Jackson? Nej, det är klart att det inte är. Han är en del av Real Madrids historia, han är en del av Manchester Uniteds historia när de tog sin senaste Champions League-titel och så vidare och så vidare. Problemet är precis som du säger, ingen skulle ju i nuläget betala för att se R. Kelly på liksom live. Alltså han skulle aldrig ens komma på tanken att ge sig ut på en turné.
Och skulle han göra det, kanske han inte skulle göra samlagsrörelser.
Nej, alltså, eller så hade han kanske gjort det just han då. För jag tror att det är kanske lite samma typ av egon här. Eller vad ska man säga? Alltså den typen av syn man har på sig själv. Men det handlar ju också, då lyfter vi på nästa lock. Och då, när man diskuterar vad de har för syn på sig själva och vilka det är som möjliggör det här. Och det är ju att man har ett entourage då av 50, 100, 500 pers plus hela världen. Som någonstans har känt till det här. Och i R. Kellys fall så har det ju varit känt mer eller mindre ganska länge. Det här var ju absolut inte första gången anklagelserna kom upp, även om de aldrig varit så grova då. Och i Ronaldos fall så har ju det här hängt med sedan 2 års tid ungefär. Och ändå så validerar alla på något sätt hans berättelse genom att hylla honom och genom att inte ställa frågan. Och genom någonstans då kanske lösa en biljett eller vad du vill till en match.
Ja, i veckan här så skrev Caroline Ringskog för Adda Nåli en text i Aftonbladet om...
Det är lite Victor om... Nilsson Lindelöf över hennes efternamn, känner jag. Jag är glad att du lyfte texten som jag tyckte väldigt mycket om. Jag vågar aldrig ge mig på att uttala hennes efternamn.
Ja, det är lite samma sak där. Jag vet vad hon heter, men jag kallar henne Karro.
Mm.
Mycket förtjust i henne. Och hon skrev då om Michael Jackson-dokumentären där, Leaving Neverland. Och så skrev hon så här. Samtiden står inte ut med smärta. Så fort smärta dyker upp ska den elimineras. Smärta måste alltid svaras och svaret är att den ska bort. Och så berättar hon då när hon mycket tragiskt då förlorade sin bror i en olycka. Och att psykologen då sa till henne att hantera outhärdlig smärta är att vara i den. Annars blir den olidlig och sätten att fly från den kommer att bli än mer olidliga. Och utifrån det tänker jag lite på att vilka jävla experter vi som konsumerar den moderna fotbollen har blivit på just det här att inte leva i smärtan utan att förtränga den konstant. Det är en sån här evigt pågående att toppfotbollen idag är ju ett pågående övergrepp. Inte kanske den direkta då, Ronaldo-bemärkelsen, utan i bemärkelsen att det är, ja, men det, ni kan ju att det är skurkstater och det är oljepengar och det är oligarker från Ryssland som har begått ekonomiskt våld mot miljoner och nästan snart sagt miljarder människor. Men vi tittar ändå på vårt Chelsea och står och jublar när de vinner, eller Manchester City eller PSG eller vad det nu än är. Så det som den nya fotbollen, toppfotbollen, Champions League-fotbollen är ju en sån här konstant pågående, den där processen, ni vet att man vi äter korven och ingen låtsas om hur den har blivit till.
Just det.
Och Ronaldo är bara en parallell till det. Ja. Den exakta parallellen till det.
Ja, så han är ju bara, han är verkligen ett symptom på en sjukdom som sportjournalistiken lider av mer, tycker jag, än någon annan journalistik. Alltså, pratar man om näringslivstoppar eller pratar man om skurkstater, kanske en annan bemärkelse, alltså när det handlar om stora fördrag eller handelsavtal eller vad du vill, så skrivs ju inte en enda artikel utan att nämna varför Saudiarabien är ett komplicerat land att ha, bedriva handel med, till exempel, eller vad du vill, Iran och så vidare. Då, alltså det tas upp varenda gång. Det är egentligen utgångspunkten för allt sånt. Det är aldrig någon som skulle sitta och säga vilket fantastiskt avtal de har fått ihop här. Nu måste vi hylla dem för den enorma förhandlingsinsatsen som gjordes från, ja, inte vet jag, den svenska delegationen eller någonting. Utan utgångsläget är alltid att man problematiserar det här landet då, eller hela fenomenet. Men så är det inte riktigt med Ronaldo.
Celtic. Intressant dagsaktuell händelse apropå just det med Saudi är att, ja, ni känner till att den italienska fotbollen har ju öppnat sina pipelines till Saudiarabien och spelat matcher och där superfinal och allt vad det och fått viss kritik kring det, men inte värre än att de kunde genomföra matchen och sådär. I dagarna så fattade ju La Scala, alltså operans San Siro som man brukar säga, beslut, för att de hade då slutat ett avtal med Saudiarabien om att få in sponsring, jag tror det var 33 miljoner kronor pengar det också då, och motprestationen skulle vara att Saudi skulle få in någon i La Scalas styrelse. Men protesterna var så starka så att de fick dra sig ur, helt enkelt, gjorde det nu i dagarna precis, och bröt avtalet med den saudiska regimen.
Ja, just det.
Hade fotbollen inte gjort.
Nej, däremot noterade jag som skrev en kolumn i ämnet Ronaldo i förra veckan att man, alltså 90% av all mejlskörd brukar ju vara att de som inte håller med en i det ena eller andra, för att de är antifeminister eller klimatförnekare eller högerextrema, vad du vill. Alltså det är ju många av dem som hör av sig.
Men, eller, du menar, och.
Och, exakt. I det här fallet var det ju intressant. Jag tror aldrig jag fått så mycket mejl om folk som sa äntligen, gud vad skönt, jag tänker på det här hela tiden. Men det är som att det bara har försvunnit. Och, jag är så förvånad att jag inte har tagit upp det. Och intressant nog, väldigt mycket, det är nästan alltid bara män som mejlar överhuvudtaget feedback på opinionsjournalistik i alla fall. Och det var väldigt många män med, ska vi säga, namn från övre medelåldern då, utan att veta exakt vilka alla är, så var det ett ganska genomgående. Där många uttryckte liksom sin lättnad över att någon, eller att jag tog upp det, och att de tycker att det är svårt att prata med barnbarnen till exempel om Ronaldo, att det skaver liksom lite när han är den stora idolen och så. Så här kände jag någon form, jag vet inte om det är ett paradigmskifte eller om det bara är så att den här omertan som har rådit inom sportjournalistiken kring, eller som råder väldigt mycket kring övergrepp och den här vansinniga, liksom psykopatiska, maskulina bubblan som fotbollsspelare lever i. Att vanligt folk, om du förstår vad jag menar, tycker att det här är mycket mer problematiskt än vad världen i övrigt då, eller de som hanterar ämnet gör. Det gjorde mig lite glad.
Ja, alltså någonstans så landar man väl i att vi kan välkomna en diskussion kring, alltså, låt oss prata om juridiken kring de här våldtäktsanklagelserna, låt oss prata om liksom relevansen, låt oss för aldrig till och med prata om konspirationsteorierna, att han är världens största offer och så. Vi kan låt oss göra det liksom, det kan till och med vara relevant att göra det. Men det vi inte kan diskutera är ju det sinnessjuka i att det här bara fortsätter, att det står 50 000 på läktarna och jublar åt en man som är då anklagad för de här sakerna. Att det finns en sinnessjukdom i att han kan stå och manifestera en stor seger med att peka på sitt kön samtidigt som hela Mallorca-fallet ligger där och skaver.
Ja, precis. Och det är väl lite det som är grundbulten i det. För att, ja, men låt det gå till rättegång då. Låt Ronaldo frias, om det är det som måste ske på grund av det ena eller andra. Det ändrar faktiskt inte på det faktum att de här uppgifterna finns och de kommer från en stor läcka. Och det som är besvärande är ju att det inte har gått att peka ut. För från hans håll så säger man ju att ja, men det här det är desinformation och det är lögner och så vidare. Alla möjliga den typen av ord som alltid används. Och det är ju väldigt effektivt, för det tror ju folk på. Man väljer att tro på det. Nej, men det är klart. Och sen så glömmer man lite vad bakgrunden är och så. Men om hans juridiska team på, säger vi, 40 advokater fortfarande inte har kunnat lägga fram rimlig bevisning på, för att de här läckorna är påhittade. Det borde ju inte vara så svårt. Alltså, det borde ju vara ganska lätt att rimligtvis kunna göra det. Framförallt om man har så mycket resurser i ryggen. Men att det fortfarande inte har skett och att Football League fortfarande liksom inte har blivit beslaget med att ljuga eller sprida desinformation, så är det ju nu, alltså bevisbördan ligger ju någonstans på dem, kan jag känna. Medans fotbollsvärlden och journalistiken har behandlat det som att alltså att det fortfarande är så att tills man är dömd är man oskyldig och så. Jag menar, det gäller ju, men det ändrar ju inte på det, liksom, det moraliska faktum att de här uppgifterna är extremt komprometterande. Och att i alla andra sammanhang så hade i alla fall huvudpersonen fått gå ut och förklara och ge sin version på det inträffade och förklara varför det här är lögn, om du förstår vad jag menar.
Ja, och kanske lite mer än att sitta och le och säga fake news.
Ja.
Och någonstans, men det går att jämföra med, det är en tacksam parallell att få just nu med Leaving Neverland-dokumentären om Michael Jackson, där det ju egentligen ingen var ju hårdraget, det är såklart väldigt många, men i någon sorts, från vår horisont så finns det ingen som ifrågasätter då de här eventuellt de här då som var pojkar, deras som är vuxna pojkar, deras rätt att eller sympati man känner för dem och deras rätt att berätta sin berättelse och relevansen i deras berättelse.
Jag har inte sett då Leaving Neverland. Jag tror inte jag kommer göra det heller. Jag tycker att det känns som 4 timmars lidande. Jag har faktiskt en liten invändning. Jag tycker att det finns ett moraliskt problem med att utmåla en person som inte är vid liv längre. Alldeles oavsett vad man har för story. Det är en helt annan diskussion, men jag vill ändå kasta in den brasklappen. Det är ju en stor skillnad mellan Michael Jackson och Cristiano Ronaldo. Vi har möjligheten att kunna försvara sig i alla fall.
Ja, sen det är inte så att det inte finns ett advokatteam och så som eventuellt kan försvara Michael Jackson, och det pågår ju såklart med stämningsansökningar och så vidare. Det där lär ju redas ut såklart.
Men fattar du min invändning ändå? Att det är bara, alltså det är en högre moralisk princip?
Absolut, det är klart att det är så. Det är klart att det är så. Där i alla fall, vi lär få se Cristiano Ronaldo dansa vidare. Vi lär få se alla människor jubla åt honom även fortsatt. Och det får man väl göra. Men vi påminner i alla fall om en annan verklighet också. Du gjorde vad du gjorde tills du var klar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, apropå verkligheten, så vill jag kasta oss in i nästa, inte heller så upplyftande ämne då, och göra det från Abu Dis, en Jerusalem förort som då Palestina faktiskt erbjuder så få som palestinsk huvudstad. Någon gång i februari här så stormade israelisk militär universitetet i Abu Dis. Det har hänt flera gånger förut. Sprutade tårgas och ett 17-tal studenter rapporterades skadade. Abu Dis, där levde Mohammed Elayan sitt liv tills han utvandrade då för ungefär 30 år sedan. Till Jordanien, till Kuwait. Han fick en son när han bodde i Kuwait. Sonen döptes till Atta. Och sen så tog han med sig hela familjen till en ny värld, en annan värld, långt från tårgasen. De hamnade i Nya Zeeland. Mohammed Elayan, var därmed då grundade en moské i Riccarton heter det, en förort till Christchurch. Och där har då hans familj bott de senaste 25 åren. Atta, den lilla sonen då, utbildade sig i datavetenskap vid universitetet i Canterbury och blev så småningom en av Nya Zeelands allra främsta unga entreprenörer. Han har sådana här företag som gör appar, fått flera priser och hyllats, och en av universitetets stora söner. Utöver det så spelar han också fotboll en hel massa. Han var målvakt i Nya Zeelands futsallandslag och utsågs till Nya Zeelands bästa futsalspelare 2014. Han blir 33 år och hade då sitt företag, men fortsatte fortfarande då träna ungdomar på sin gamla skola i futsal. Fick en fru, för 2 år sedan fick de en dotter, och här i förra veckan så höll han på att förbereda det här ungdomslaget, för då, pojklaget, för att leda dem i Nya Zeeländska mästerskapen i futsal, som började igår när vi spelade in där, och i måndags i Wellington. Och i fredags så gick då Atta Elayan till den här moskén som hans pappa var med och byggde, för att vara med under fredagsbönen. Och då förstår ni vart jag vill komma någonstans. Det var så där som Atta sköts ihjäl under det här terrorattentatet. Och sen dess har de massor av såna här fotbolls- och futsalspelare och gamla kompisar till Atta varit vid den här moskén, rakt ner blommor och så. Atta dog ju, hans pappa Mohammed skadades allvarligt, och från Abu Dis då utanför Jerusalem så sa en av deras släktingar att vi trodde att de levde så långt som möjligt från allting sånt här, att de levde i ett lugnt och tryggt och fredligt land, och så plötsligt så rasar allt. Mm. Så, och det som vi och alla har ägnat sig sen terrorrådet i Christchurch, jag vet inte, 50 döda var det när jag såg senast, det har säkert blivit fler, är ju liksom, vad ville han som sköt egentligen? Man pratar ju jätte om terrorns vilja, att de vill destabilisera, de vill göra det här och så. Man försöker alltid liksom grotta ner sig i det. Men grunden är väl som den brukar vara, tror jag, att attentatsmannen vill ju vara någonting. Han ville vara någon, han ville betyda någonting. Men jag har alltid landat i, oavsett om man är Breivik eller i det här nyzeeländska fallet, så är det att de betyder absolut ingenting. För de som betyder någonting är väl egentligen de som, till exempel en människa som tar med sig sin familj tvärs över hela jordklotet och som får en son, som bygger upp ett företag, som skaffar sig vänner, som får en liten dotter och är en del av ett fotbollslag och skaffar sig kompisar där. Och han som sköt i Christchurch, han gjorde ju ingenting av det här. Däremot så hade han det gemensamt med väldigt många andra terrorister och attentatsmän, att han växte upp helt utan en pappa. Det är ett sånt där extremt överrepresenterat drag hos alla attentatsmän. Mm. De har inga närvarande pappor. Just det. I det här fallet så hade han ju gått bort i cancer. Men den nya zeeländska fotbollen har i alla fall då ägnat de senaste dagarna åt att minnas Atta Elayan. Och det, jag tycker någonstans är det också talande att just en sån familj som byggt upp så mycket, som skapat så mycket, är då bland de första offren för den här sortens terror. Jag ville bara ha det sagt, jag vet inte om det finns mycket att tillägga där.
Nej, men det är väl också det som du säger, att det som oftast fastnar i efterhand är ju namnet på de här terroristerna. Det är ju alltid det som vi har liksom kvar på något sätt i det kollektiva medvetandet. Och det finns ju förstås en poäng att få namn på offren, även om de är många, många fler. Så att någonstans minnas de som är värda att minnas, helt enkelt.
Atta Elayan, Nya Zeeländsk landslagsmålvakt. Jag tror att det blev 19 landskamper för honom. Minns av oerhört många, såklart, och inte minst då hans adepter. Han hade såklart inte tid mitt i sitt företagande att ta sig tillbaka till sin gamla skola och fostra en ny generation fotbollsspelare, men han gjorde det ändå. Och han kommer aldrig kunna göra det igen. Så nu får du fan ta jobbet och lyfta upp oss lite.
Ska vi gå på lite damfotboll?
Det tycker jag.
Mm. Det har väl för en gång skulle knappast undgått någon att Atletico Madrid och Barcelonas damlag möttes inför drygt 60 000 åskådare på Wanda Metropolitano i Madrid i veckan, i helgen var det. En match som ju mest blev omskriven för att det var ett nytt publikrekord. De slås på löpande band. Jag tror att det bara under den här säsongen har varit tre nya publikrekord för damfotboll på klubblagsnivå då. Barcelona vann ju matchen för övrigt med 2-0. Och det är ett extremt tight race i ligan mellan Barcelona och Madrid, Atletico Madrid då, i Spanien på den, på damsidan helt enkelt. Det här har ju lyfts och förtjänar ju förstås att lyftas som ett symptom på någonting mer. Vi sitter fortfarande med frågan någonstans då, hur ska damfotbollen när nu tar steget in på de här absolut största arenorna, hur ska damfotbollen på klubbsidan bli ekonomiskt gångbar? För det var ju så att väldigt många fick, jag tror att alla medlemmar, alltså alla socios, fick väl biljetter gratis, och sen så var det, kunde man köpa biljetter för nästan ingenting då, för att få den här inramningen. Jag kastar mest ut frågan, Simon, hur långt bort är vi från 60 000 betalande åskådare på en klubblagsmatch på damsidan? För att det här är väl ett ganska uppenbart första steg, och det är väl rätt så många, antar jag, som tänker att det här skulle jag gärna vilja göra igen.
Mm, jag tror att 60 000, de måste bygga arenor och så, men låt säga då 50 000, eller 40 000, eller 30 000.
Ja, fulla arenor kan vi väl bara säga.
Fulla hus, lapp på luckan och så. Kanske inte så långt bort som vi tror. Alltså, en stor del av förklaringen såklart i Spanien är att det är inte bara 11 mot 11 kvinnliga fotbollsspelare, utan det är också varumärken och klubbmärken som klaschar in och krockar med varandra. Det är en stor del av attraktionskraften naturligtvis. Och i Sverige så verkar ju flera herrföreningar nu ha förstått då, de här stora, att det finns ju, utöver att det finns någon slags nästan moralisk incitament för att ha fotboll även för kvinnor i sin verksamhet, så tror jag också att man insett att det finns faktiskt pengar att göra här. Mm. Kanske inte idag, men på sikt finns det definitivt det.
Mm.
Och om det nu blir så om låt säga 10 år eller så, att vi får se AIK och IFK Göteborg göra upp om ett SM-guld i en avgörande match, då håller jag inte det alls för osannolikt att Friends Arena buktar fullsatt.
Nej.
Så det är väl en start.
Det är väl också, tycker jag, ganska tydligt vad folk vill ha när de går på fotboll. Och det gäller samma sak för mig, och jag tror att anledningen till att damfotbollen har kämpat lite i uppförsbacke i väldigt många år på klubbsidan just då, är ju att man inte kan garantera någon inramning. För att det är ju skillnaden på att titta på en match kanske på tvn, eller i alla fall följa sitt damlag då på, man ser att man är en stor Atletico Madrid-supporter och så kollar man även vad som händer på damsidan. Men man kanske inte har lust att gå för att det, man vet att det liksom inte blir någon inramning, ingen stämning, det är alldeles för lite folk och så vidare. Och jag tror att det här kommer att vara ganska självgenererande, för det är upplevelsen som man säljer på många sätt, framförallt när det konkurrerar med allt mer avancerade sändningar och så du kan få en sån hemmabio-upplevelse med ljud från alla håll och så vidare. Och jag tror att absolut att det här är helt rätt väg att gå, och det är inte så svårt att se på landslagssidan vad som håller på att hända. Jag menar, inför VM i sommar i Frankrike så sålde ju finalbiljetterna ut väldigt snabbt, och alltså de har ju hänt någonting där man ser att folk, och framförallt väldigt mycket amerikaner, är liksom sugna på att ta sig hela vägen över Atlanten och heja fram sitt lag, och att det inte är några konstigheter längre på något sätt.
Ja, och det, alltså det handlar om att alltså folk lockar ju folk,
ja,
som bekant.
Exakt.
Herregud, alltså vi som har vuxit upp ute i spenaten, både du och jag, vet ju att jag menar, hemma i Kina med 10 000 invånare, så man gick ju på basket på vintrarna när Marbo spelade elitserien, eller till och med kvalade upp till elitserien. Och det gjorde de inte för att det var bra bra basket eller bra idrott. Man gick ju dit för att det var dit man gick. Ja. För att det var folk där. Man kunde titta på tjejerna i klassen eller vad det nu var. Det var grunden. Att det var det som hände och det var det man ville se. Det var där man skulle vara.
Ja.
Ungefär så.
Ja, men precis. Ja, men det är ju alltid någonstans bevekelsegrunden. Det är därför allsvenskan till exempel kan ha så pass gott rykte eller så stor publiktillströmning. Det förstår ju egentligen vem som helst att det handlar ju om det lokala. Och det handlar om att det finns en lojalitet och en känsla av att det här är min klubb och så vidare. Vilket ju också är givetvis anledningen till att de här damlagen som hör till större klubbar, som redan är stora namn, som du säger, börjar locka så här mycket folk. Mm. Jag vet att det var så att Mexiko hade rekordet innan där precis i en klubbmatch.
Chignac-effekten, ja.
Exakt. Nej, men det höll sig också bara i några veckor eller ett par månader, var det var någonting sånt. Men jag pratade med en mexikansk journalist, eller en skotsk journalist bosatt i Mexiko, om vi ska vara petiga.
Vem av dem?
Precis. Och om just detta. För länge sedan jag såg ju att det hade varit någon sån jättepubliktillströmning då på en dammatch där. Mexiko är inte ens kvalificerade för fotbolls-VM i sommar. Så att det är inte någon liksom världsnivå fotboll att prata om, i alla fall när det kommer till landet som sådant. Och då sa han att under ligalunken så är det inte så speciellt mycket intresse kring det där. Men när det kommer till playoff, som de ju har på mycket i Nord- och Mellanamerika, så blir det ett jävla drag, för då blir det helt plötsligt ska min klubb åka ur, och då blir det en annan dynamik kring det, och då vill alla gå, och så blir det den här liksom fantastiska folkfesten och rivaliteten och allt det där. Och det är också, tycker jag, intressant att se, för det känns som att vi i Sverige har men damfotbollen då på klubbnivå slitit i 20 år. Man har tänkt, ja, men nu kommer det nog ett break och ja, nu kanske och så. Och det har inte riktigt gjort det. Men medan man kan se att i andra länder så går det liksom i överljudshastighet utvecklingen. Och det kommer ju såklart komma liksom backlashes, och det kommer hända. Det här kommer ju inte vara kanske normaltillstånd på många år än. Men det är ändå intressant att se hur snabbt det kan gå när man bara helt enkelt bestämmer sig för det. Lite faktiskt som fotbollförbundet har gjort i Sverige kring den här träningsmatchen mot Tyskland som Sverige ska spela inför VM. Man bara säger så här, men vet ni vad, nu slår vi ett publikrekord, ska vi inte göra det? Då blir det roligt, då känner folk sig, ja, det är klart vi ska göra det. Alla till friends.
Exakt så. Och sen så var det lite att i allt prat om publikrekordet i Spanien, i Madrid, så drunknade lite själva matchen. Det gick inte att se matchen i Sverige, eller i alla fall inte på någon stream som jag hittade, men jag kikade på sina highlights-paket från den och så. Och det var ju lätt att fastna för Aziz Atoshuala, gamla Liverpool Arsenal forwarden från Nigeria, som egentligen var inblandad i precis allting som Barcelona hade. Mm. Hon har ju tagit den här vägen från Premier League till Dalian Quanshan, tror jag det heter, Kina, och sen då utlånat till Barcelona. Lite Paulinho-vägen, om han kom sig ihåg. Hon har ju varit bäst i Afrika ett par år här på slutet. Hennes bakgrundshistoria tycker jag är lite fin. Hon växte upp i Lagos i Nigeria, i Ikorodu, tror jag det heter, en del av Lagos, som då mest är känd för massa gängvåld och sån här kultkrig och sånt. Och valde att hoppa av skolan för att satsa på sin fotboll till då sina föräldrars oerhörda ilska. De tyckte att det där var... Hade hon varit en kille, så visst, då hade det funnits möjligheter, men för en tonårig tjej i Lagos att skippa studierna för att satsa på sin fotboll, det var inte liksom den genvägen till ett lyckat liv på något sätt.
Just det.
Men hon gjorde i alla fall det, blev Afrikas bästa spelare, kom till Premier League, kom till Kina, kom till Barcelona och avgjorde sådana här stora publikmatcher. Och i vintras här, i höstas, så köpte hon ett jättefint tvåvåningshus till sina föräldrar hemma i Lagos.
Mm.
Det är väl fint?
Ja, det är underbart. Vet du vad hon har för smeknamn?
Ge mig det.
Seedorf.
Just det.
Mm. Ja, man kan ha synpunkter på att de ska ha smeknamn kanske efter manliga storspelare. Men jag tyckte det var lite kul. Det var lite roligt att titta på henne också och se att det kanske fanns en poäng just med det.
Fotbollny radikal.
Vi har ju haft ett inslag med väldigt ojämna mellanrum i podden Namn och nytt. Jag känner att jag behöver berätta lite vad som har hänt på Namn och nytt-fronten i Frankrike. Det har ju för övrigt spelats Champions League-fotboll här också, och det har åkts ut på både i Paris och i Lyon. Det känner ni antagligen till. För övrigt var det intressant att se, tyckte jag, i helgen när PSG spelade klassikot då mot Marseille. Då jag vet att du stängde av där efter ett tag. Ja, men då strejkade ju ena kurvan och töjkurvan. De är fortfarande, de har inte kommit över den här förlusten, så de var inte med första kvarten på matchen. Och sen kom de in och hade banderoller om att vi har inte glömt, och ja, var det respekten för oss och så vidare och så. Så att det kan vara tufft att vara PSG-spelare även när man slår Marseille då. Kylian Mbappé gjorde två väldigt ovanliga saker i den här matchen. Först, ja, han gjorde mål då, det var kanske den mer vanliga saken, och ställde sig och bara tittade på kurvan lite utmanande så här. Vad ser ni, vad ni håller på med liksom? På ett pyttligt oskärmigt sätt kan jag känna. Det är väl fortfarande så att man ska vara ödmjuk inför det faktum att ens supportrar inte har glömt. Framförallt när det bara har gått en vecka lite drygt. Men så gjorde han i alla fall. Okej, Kylian Mbappé har blivit vuxen möjligtvis. Sen så tog han den straff som PSG tilldömdes precis i slutet av matchen. Fast matchen var Angel Di Marias. Det var Di Maria som hade assisterat honom till det första målet och sen gjort två fantastiska efter det. Och man såg att det var, alla var inte överens om att det var helt rätt att Mbappé skulle ta straffen. Men han gjorde det, bommade, eller brände den. Och det var väl andra gången då han var oskärmig på 90 minuter. Och andra gången för livet antagligen överhuvudtaget som detta skedde. Jag vet att jag har sagt tidigare att det kan vara en fråga om månader efter VM-guldet i somras. Innan Mbappé blir lite som de andra, liksom, att man börjar tycka att ah, och så. Och jag undrar om den stunden kanske kommer. Namn och nytt handlar egentligen om något annat. Det var det handlar om nyheten att ett franskt par har ju ansökt om att få döpa sin son till Griezmann Mbappé. Och det här har varit en het potatis i Frankrike sedan dess. I veckan så fick de avslag. Så namn, men inget nytt på namnfronten. Man får fortfarande inte göra sånt då i Frankrike.
Fasciststat.
Mm, verkligen repressivt. Mm. Men vi kan ju inte utesluta heller att Atletico Madrids och PSGs debacle i Champions League har spelat in här när man har fattat beslutet. Det kan ju hända att de tvekade ganska länge och så. Det är kanske inte en slump att svaret kom nu i veckan från, vad vi ska kalla den då, folkbokföringsmyndigheten. De kände att nej, det var inte riktigt passande. Kanske mer än någonting annat.
Just det. Mm. Det förtjänar, alltså, jag inser att vi har en slagsida åt det franska ganska ofta, men du pratar om supporter, protester och sånt. Notismässigt så måste vi också berätta om vad någons support har haft för sig sen senast. De här Brigade Loire, deras ultrasgrupp, fyllde 20 i helgen.
Mm. Grattis.
Och ja, jättegrattis, grattis. Och skulle då, deras plan var att fira det här under bortamatchen mot Reims. Problemet var att väldigt, väldigt kort varsel före så fattades då beslut från inrikesministeriet att det var inga bortasupportrar tillåtna på den matchen. Vilket såklart gjorde Brigade Loire lite sura. Men de hade köpt massa bengaler och grejer, antar jag. Men bestämde sig för att en inställd fest ska ju också vara en fest. Så vad gjorde man då? Jo, de åkte till en annan match, Angers-Amiens i lördags. Stormar in på en av bortaläktarna där, skickade in ett gäng bengaler på planen och håller upp banderoller där det står dels då att vi är 20 år nu och vi gör det fortfarande förbannade. Och också, vem ska betala de här böterna? Brigade Loire, som verkar under sin slogan Still crazy after all these years. Ja. Vi är motståndare till att kasta in bengaler, men ska man göra det så ska man göra det på en annan match, det tycker jag.
Absolut. Gud, vilket bra tips till framtida och nu samtida huliganer.
Exakt. Ska ni göra det så gör det med humor, ungefär så. Profilstarkt och alltså, ja, jag försökte bara få till en övergång där. Förlåt för det. Men, veckans profil då? Vem är det?
Jo, jag skulle faktiskt vilja gratulera en nybliven 41-åring. Det är inte vem som helst. Det är Mirailles Maciel Mota, mer känd som Formiga. Mm. En av Brasiliens och fotbollsvärldens mest profilstarka damstjärnor. Fyllde som sagt 41 här i mars. Förhandlar om ett nytt kontrakt med PSG. Hoppas hålla över OS 2020. Jag tror inte man behöver säga så mycket mer än grattis Formiga, vi älskar att du finns.
Ja, gud. Cool ändå.
Alltså att nu är hon fortfarande väldigt många år äldre än mig och är aktiv fotbollsspelare. Jag kan inte nog poängtera hur mycket sånt betyder.
Nej, det ger hopp åt alla oss andra 41-åringar. tack för skratt.
Ja, ska vi lägga lite kultur på poddens avslutning?
Mm, som vi ska. Och vi tar den lilla profilingången i det också. Hector Bellerin, vår favoritspelare i Arsenal i väldigt hård konkurrens, har ju begått media i veckan. Han är ju skadad, knäskadad, och har gott om tid, kan man tänka sig.
Nyopererad, den tiden, eller hur?
Ja, precis. Han ägnar väl sin fritid åt samma sak som alltid, åt sin veganism, åt att prata om miljöpåverkan, åt yoga, meditation och allmänt hippieliv sådär, och politiskt medvetet.
Miljöpåverkan är inte som i arv eller miljö, utan klimatförändringar, va?
Jag tror att det ena utesluter det andra. Men, ungefär så. Och ja, han är ju det som förr kallades en udda fågel i hela fotbollsmiljön. Sådär. Han har alltså i veckan då varit uppslagspojke i brittiska Vogue. Stort porträtt. Och pratat liksom om vem han är och hur han ser på mode, framförallt såklart. Han är ju kul som modeikon, och att han sagt i någon annan intervju att han pratar om sina spelarkollegor och hur han I like to call them brand whores, märkeshorer, tyckte jag inte med. Att det bara handlar om en som har den största Gucci-loggan eller de glittrigaste skorna, typ.
Men lite så vi kallar de rika tjejerna i Skövde när jag gick på i skolan.
Hur låter det på Skövde-dialekt?
Det kändes inte bra att säga det ordet.
Okay,
ni får fantisera ihop det. Föreställ er.
Köpetöser. Ja, och Berin, det är ju värt att gå in och sådär, YouTubea intervju med honom, för att han pratar också en alldeles förtjusande, så han pratar nästan cockney i princip.
As a society we can move forward, and you know, there's so many things for me. The climate is a big one. Obviously after going plant-based, going vegan, you know, all these things around it.
Alltså det är helt otroligt. Ingen spanjor, vågar jag säga, i världshistorien har lyckats erövra den här dialekten och på samma sätt som Bejerin. Det är makalöst alltså.
Kulturell appropriering.
Ja, exakt. Alltså jämför med Juan Mata, som väldigt gärna vill vara Hector Bejerin. Så är det ändå, han har en lång väg att vandra.
Ja, gud ja. Ja, vi gillar Berin i alla fall. Han är ju typen också som har utbildat sig och skaffat sin examen vid sidan om och kör en Tesla-bil såklart, för att han är medveten och så vidare. Och man kan läsa den där intervjun med honom då i Vogue, som sagt. Men jag tänker också rekommendera en av Berins favoritdesigners. Han bär ganska ofta Margiela-kläder. Och om man vill få en bra, tacksam bild av det som väl är ett av världens mest fascinerande och radikala modehus, så kan man besöka med fördel Artipelag, museet en bit söder om Stockholm här. Och i en månad till så kan man se en utställning som handlar om Martin Margielas år på Hermès. Jättefin utställning. Bra, enkel, snabbspolning i Margielas estetiska universum. Det rekommenderar jag.
Ja, snabbspolningarna är en bra tips. Heja dem.
Alltid, alltid.
Ja, vi hade haft lite, möjligen pyttelite fransk slagsida. Inte så mycket då. Vi har varit i Sverige och varit lite i Brasilien och Spanien och London också. Från London kommer min utmarschman idag.
Det är ett ord ens en gång.
Det blev det. Du kommer förstå varför. Utmarschmannen Mick. Vi är ju 200 någonting, beroende på när ni lyssnar på detta, timmar från Brexit deadline. Och det är också ett ämne vi har avhandlat en del i podden. Det intressanta är att sen vi pratade om det sist, vad det här innebär för fotbollen då, fotbollsklubbarna framförallt, med utländska spelare och så har ju ingenting blivit klarare. Snarare är det så att man vet ännu mindre om vad som kommer att gälla. Och det handlar ju kanske mest om att vi inte har någon aning om vad det blir för deal, eller om det blir någon deal alls, eller om det blir något utträde alls, och så vidare. Brexit har givit upphov till en ganska intressant våg av, vad ska man säga, post-Brexit-musik på väldigt många olika fronter. Och det här är inte på något sätt någon underdog i sammanhanget. Men allas vår Mick Jagger har gjort en låt som heter England Lost, som handlar om att England förlorar fotboll, men England håller också på att åka ur resten av världen. Jag kan inte komma på någon som kan ta oss härifrån på ett bättre sätt. Här har ni Mick Jagger med England Lost.